välkomna till Vargen i Valla, avsnitt 17. Vi spelar in en ganska blöt torsdag. Det var en snötäckt onsdag som nu håller på att smälta bort. Mina tårigblöta skor ser så där ut, men jag är glad ändå. Jag sitter här i BG-rummet med mina två kompanjoner. Till höger om mig har jag Charlie.
Yes, jag är här. Inte lika blöt som Erik, men jag är här.
Till vänster om mig har jag Samuel.
Mm, tack för introduktionen. Kul att vara här.
Ja, kul att vara här.
Ja, visst är det. Vi har ett smockat avsnitt framför oss. Vi har ju senaste internship-specialen som jag tycker alla ska lyssna på, som både intresserar sig för internship men också vill veta lite mer hur det är att jobba i med finans i Stockholm. Framförallt som nyexad eller inom alltså med internship och jobba med framförallt M&A-transaktioner.
Verkligen. Lite bra intervjutips också, hur man ska tänka när man ansöker.
Mm. Har man frågor så finns svaren där.
Ja, man kan också skriva till Alex på Facebook om man har frågor.
Eller Instagram DM eller kom fram på Korallen. Funkar ju också.
Nu hänger jag på Stureplanen.
Ja, just det. Han är uppgraderat. Sen så vill vi även om någon hör det redan nu kanske, men vill ju rikta ett stort tack till Kvalitetaktiepodden som har utrustat oss med lite bättre och nyare grejer här.
Vilka killar?
Ja, men verkligen. Stort tack säger vi. Vi har lite pill att fixa med micken innan den låter optimalt. Ja,
vi är inga tekniker, men du har lämnat burken i alla fall.
Jag har lämnat burken. Ja. Den låter bättre tycker jag, men den kommer låta ännu bättre framöver när vi har all teknik på plats.
Men shoutout till Kvalitetsaktiepodden. Mm. Så drar vi igång dagens avsnitt.
Ja. Jajamän.
Ja, men vi har lite allt möjligt att snacka om idag. H&M har kommit in. De känner ni till.
Ja.
Tycker inte om det bolaget överhuvudtaget. Som aktie, det vill säga. Tycker att, det sa vi lite innan. När man går in i en H&M-butik och jämför det med typ Jack & Jones eller Volt eller vad man heter, så är ju H&M känns daterad med liksom konstig produktsegment. Dessutom så känns det som H&M alltid i någon slags kris med att någon fabrik har brunnit ner i Bangladesh eller man har begått någon mänsklig rättighetskränkning och så vidare. Men de kom in med en riktigt fin rapport igår. Kom in med vinst, anledningen trodde på förlust. Och det är helt tack vare Sellpy. Erik, jag vet att du är en trogen kund hos Sellpy.
Ja, det är jag. Det stämmer. Jag var inne lite på Marketplace tidigare och det är Sellpy som har byggt mitt Marketplace-intresse. Jag gillar ju att handla saker, allting. Mm. Handla aktier, handla mitt kort.
Golfklubbe.
Men mitt kort går nog lite varmare än många andra, så då måste jag hitta en anledning att gå runt på att göra transaktioner även som student. Och då måste jag ju kliva ner i pris.
Sellpy bara kläder, eller hur?
Nej, de gör allting numera. Det började som kläder. Mm. Så de gör ju kläder och sen så har de tre moment i kläder. Alltså så har du skor. Mm. Men det går ju till så att du beställer hem en påse från Sellpy. Och sen så får du en blå påse och en grön påse. Blå påse vill du sälja, grön påse vill du skänka. Och sen så tar de emot dina kläder, de sorterar dem, de prissätter dem och lägger ut dem på deras hemsida. Och får du 50% av intäkterna, tror jag. Och så är det ett minimibelopp som du inte får, så de tar alltid minst en andel och sen så får du 50% på resten. Och sen så resten går ju till dem då.
Mm.
Och det här är ju, de var ju inte jättestora förrän H&M klev in som ägare där. Och det är väl lite det som har skett nu, att de gör väl för en konsoliderad resultat- och balansräkning. Mm. Eller hur? Eller läste jag fel?
Jag tror de särredovisar intäkterna från Sellpy, men det blir ju en del av H&M-koncernen.
Exakt, i koncernredovisningen är det, men inte i moderbolaget kanske.
Ja, hur som helst så kan man härleda hela vinsten i H&M till Sellpy. Det känns som ett otroligt bra inslag i H&Ms verksamhet, att få in en sån här liksom hållbar verksamhet ändå.
Jo, det är bra för varumärket. Och sen har ju H&M ändå resurserna för att ta det till nästa nivå egentligen.
Mm. Ja, men H&M är ju intressant, framförallt ut koncernmässigt. Jag har kollat på H&M lite fram och tillbaka och just som du säger, Samuel, H&M är ju nog bland de osexigaste butikerna man kan gå in i.
Mm. Alltså jag håller inte med.
Ja, men om du går in där, du kanske går in där 2023 och då hittar du en sån här baseballtröja som folk hade på högstadiet 2014, typ så här vita ärmar och typ svart mitt, och sen så liksom, och så typ ett C på den för captain eller något, och man bara lägg av, alltså, det är ingen som köper det här.
Som, det känns också som att de har försökt trycka in så mycket kläder de bara kan på så liten yta som möjligt.
Ja, verkligen.
Det blir så oexklusivt det bara kan bli.
Mm. Men det jag vill säga om H&M, som nu har inte jag läst dagens rapport, men jag tror det kan komma, att H&M är ju en koncern. Du har ju Filippa K, du har Koss, du har H&M Home, Selby. Och så även en ganska relativ, eller en väldigt aktuell nyhet är ju att H&M är ju också en storägare i det noterade bolaget Renewcell. Som försöker då framkalla, skapa hållbart bomull som H&M gör sina kläder av. Ja. Deras fabrik brann ju i Sundsvall.
Jag såg det.
Ja, det är inte så hållbart.
Nej, det är inte jättehållbart, och det är jättetråkigt för både framtiden av hållbara klädesplagg och även för H&M och Renewcells aktieägare framförallt.
Jo.
Det var ju tråkigt.
Jag sa att kursen var ner typ 15% på nyheten att det brann. Men sen studsade den upp, tror jag. Jag tror inte det var jättestor skada på fabriken. Men jag kan ha fel alltså.
Ja, men det är väl bara så fort nyheten kommer ut så brinner i knutan hos alla aktieägare också.
Exakt. Man visste ju inte riktigt hur stor skadan skulle vara, så de som gick in och köpte eller sålde där var väl att, för det brandkåren sa var att ja, vi har inte kontroll över branden än. Och det sa man ju hela ända tills börsen stängde.
Okay.
Och sen så fick man ju kontroll på branden på kvällen.
Mm.
Men då var ju börsen stängd. Så då kunde ju inte handla så mycket.
Nej.
Men H&M som koncern, det är det jag tycker att folk ska tänka på när man tänker på H&M. Precis som du säger, jag kan inte exakta andelarna i hur mycket står H&M. Liksom det när vi tänker den röda H&M-loggan och deras butiker och deras hemsida. Jag är inte jätteintresserad av det.
Nej, och mitt huvudsakliga bekymmer med H&M är att man alltid är i någon slags kris. Det känns som att man har liksom blivit förknippad med fast fashion. Och det är väl i och för sig bra nu att man försöker att liksom förvärva lite bolag med andra typer av karaktär.
Ja, rädda upp det lite.
Ja, men exakt. Men ja, jag är skeptisk. Dock så tror jag väl att ett utköp är
nära
i tid.
Du menar att Persson-familjen ska ta
bort det från börsen? Nu ska vi inte spekulera för långt här, men det går ju åt en riktning.
Ja, men det tror jag verkligen. Jag snackade med en kille, Nils, portföljförvaltare i BAM. Han sa att om de förvärvar eller köper aktier i samma tempo som de gjort, så är de utköpta om 7 år. Det säger ju en del. De äger väl en majoritetspost nu, det tror jag i alla fall.
De äger över 30-40% i alla fall. Och det är ju så att om man kommer upp till 90% så kan man ju tvångsinlösa resterande.
Men de har väl fan mer än det, tror jag.
Ja, jag tror de ligger närmare 50 faktiskt.
Ja. Men ja, det är ju aktuellt, det är ju.
Ja, men jag tror också att de är 11% ner på typ, eller upp på 5 år, tror jag.
Ja, jag försäktar mig. 53,7% av kapitalet, 77,5% av rösterna.
Mm. Det känns ju som att det är de som håller upp kursen mycket också, i och med att de måste köpa enorma mängder, eller många poster.
Ja.
Just, jag gillar det begreppet free float, som är väldigt intressant. Och det ser man ju framförallt både i H&M och typ många investmentbolag, att det finns sådana uttalade, alltså långsiktiga ägare som absolut inte kommer sälja aktier. Så om H&M då äger 53% av aktierna och det finns 1 miljard aktier, nej, men då finns det inte 1 miljard aktier, för vi vet att H&M kommer inte sälja, för om de säljer då kommer det drabba liksom resterande 50% av bolaget. Så det finns så många aktier till salu, skulle man kunna säga, vilket är då free floaten. Och det gör ju att vissa bolag blir ju illikvida, men H&M är ju så stort så att det spelar inte så stor roll. Resterande 50% är ju så mycket ändå, men man kan ju räkna med att de inte kommer sälja aktier H&M. Nej. Alltså familjen Persson.
Nej. Men jag tror att de är trötta också på att få så mycket skit i media, att de är nog rätt sugna på att köpa ut bolaget, skulle jag säga.
Ja, kan mycket väl vara så, men ja, alltså de har ju haft skit i flera år typen då, som vi var inne på innan. Det är alltid någon typ kris kring H&M.
Ja, men ni hörde det här först. H&M köps ut inom 10 år.
Ja, men det är ju att kolla på Ikea liksom.
Ja.
Ikea är väl ett av de största bolagen i världen som aldrig har varit på börs.
Mm.
Och då kan man ju läsa, för de gör ju precis, det är ju så stort bolag så de måste ju följa IFRS också. Så de gör ju alltså kvartalsrapporter också.
Mm.
De är ju publika, så de går att läsa. Och där har de svarat någon gång att varför de inte går till börs är på grund av att de har mål på 10, 15, 20 år. Och om de ska vara tvungna att fokusera på aktieägare som vill tjäna pengar per kvartal, då är liksom inte de rätt plats.
Nej.
För de vet liksom sin vad säger man, roll i samhället på ett annat sätt. Och de vill inte tänka på hur ska vi justera vår EBITDA för att några hedgefondförvaltare sitter och liksom har ett konfkoll efter där folk svar och får svara på varför deras, ja men, EBITDA var sämre än förväntat. Mm. Alltså,
nej, de vill fokusera på sin vision.
Liksom. De vill fokusera på sin vision och sin liksom, framtid.
Jag tänker mig också att det är resurskrävande var noterat i och med att det kräver ju att man gör massa diligence-arbete och ja. Håller liksom, både folk som reglerar, alltså myndigheter, men också liksom kapitalförvaltare uppdaterade om vad som händer. Det slipper man ju om man är som IKEA.
Och sen om man inte behöver notera så...
Om man inte vill casha ut eller liksom, ja. Tjäna bra pengar ändå. Liksom.
Ja. Ja, de går inte under, tror jag.
Ja, nej, men det är IKEA som, eller ett företag som IKEA har så stabila kassaflöden. Så det liksom, finns ju egentligen inget behov av dem att finansiera sig via aktiemarknaden. De kan ju låna pengar.
Spännande.
Ja, nu, vi har ju ett inslag vi vill prata om. Det är inte alls aktierelaterat, nej, men det har hänt.
Det är relaterat till...
Nej, någonting.
Det har hänt en grej i svensk fotboll. Eller ja, i svenska landslaget.
Och vi är på helt olika sidor av debatten.
Ja, det är så vi sitter nu också. Samuel och Erik mitt emot varandra och jag i mitten. Mm. Råkar hamna här igen.
Bojan vs Janne.
Ja, var står du?
Janne.
Erik.
Bojanovic.
Ja.
Men jag ska också säga att jag är inte allt för insatt. Men...
Okej, okay, du har inte sett intervjun, jo, men du är på Jannes sida.
Jag har sett intervjun. Ja. Hastigt, medan jag multitaskar. Men jag tycker ju att det enda jag tycker Janne gjorde fel var att be om ursäkt, alltså. Här måste han stå på sig.
Åh oh, herregud, oh, herregud.
Det var inte den take jag trodde du skulle ta faktiskt.
Nej okej, okay, men det var väl till viss del omoget agerat av Janne, men,
ja, jag skulle säga,
ja. Ja men jag tycker väl lika omoget agerat av Bojan, som verkligen agerar oprofessionellt och jo. Mer eller mindre hetsar,
jo, alltså, på vilket sätt agerar han oprofessionellt?
Nej men nummer ett, tonen. Han kom ju in med en aggressiv inställning.
Bojan eller Janne?
Bojan.
Båda.
Så när Bojan frågar, eller han frågar ju inte så här, varför fick inte Jesper Karlsson spela mer? Han sa ju så här, han borde ha spelat.
Han sa 8 minuter. Han säger Jesper Karlsson är för bra för att spela 8 minuter.
Ja men i och med att han liksom stannar kvar vid det ämnet, till slut så blir det ju ingen fråga. Det blir ju mer, han borde ha spelat, du har fel.
Och det får väl han tycka, eller?
Ja, det får han tycka, men inte som professionell journalist. Då tränger han ju in Janne i ett hörn. Och då måste Janne... Janne agerar omoget, men jag tycker inte han bär all skuld i detta.
Nej, eller alltså, jag tycker att båda hade väl kunnat agera lite bättre. Sen att man kan ställa frågan lite annorlunda. Alltså det var en bra fråga, tyckte jag i alla fall.
Alltså, det som är grejen är ju att Bojan får ju den på uppstuds också av Mr. Gide. Gide säger, har Bojan en fråga? Bojan svarar... Bojan har alltid en fråga. Och då måste han ju vara lite skön och komma på en fråga direkt. Kliver in och säger 8 minuter på 2 matcher är för lite, medan Janne håller på och snackar om att Jesper Karlsson var skadad för ett år sedan. Och för att Bojan tycker han går ifrån lite från frågan. Men ja, hur som helst.
Ja, alltså, men alltså Bojan är ju där som en journalist. Han är inte där för att debattera Janne. Och speciellt inte liksom efter en 5-0-vinst 22-30. Liksom.
Jo, nej, men det är väl det. Janne har väl känt att han fått mycket... Mycket hat, mycket press, och sen känner han som att det skulle vara något hat när det kanske egentligen bara var en fråga. Ja. Även fast han vann 5-0 så tycker inte han att han borde få sådana frågor utan mer...
Jag tycker eller den här bitterheten... Att
nej, men det han kanske tänker är att det var ju inte direkt världens bästa motstånd heller.
Men jag måste fråga, tycker ni att han borde avgått?
Ja, nej. Absolut, absolut.
Du tycker det?
Ja.
Jag tycker det är helt fel, jag tycker inte sådana här liksom... Jag vill inte ens kalla det konflikt, men liksom meningsskillnader måste väl få finnas även i toppfotbollen.
Jo, jag vet fan inte om han borde avgå eller inte, men sen vet jag inte vem som skulle ersätta han.
Jag tycker så här att nej, men det som är grejen är så här, Sverige har varit så här in och ut mellan typ så här, vi har gått i gruppspel vartannat år, vi har åkt ut kvalet vartannat år. Ja, och vilka har vi haft som jävla coacher? Vi har haft Lagerbäck, vi har haft Hamrén, vi har haft Janne, och alla har ju kommit från antingen har coachat i Sverige eller i Norge tidigare. Helt ärligt, jag tycker det är dags att sluta ta in en allsvensk tränare som vann allsvenskan typ 4 år sedan, och ta in en utländsk coach som vet hur det är att möta Belgien, Österrike borta.
Jo, liksom, ja, men det kan jag hålla med om.
Varför ska vi ha en svenne som coach? Sverige är inte ett bra fotbollsland. Helt ärligt.
Nej, men nu tycker jag hård. Jag tycker Janne har gjort det bra.
Jag tycker det är dags att... Vi har testat det här 3 gånger nu. Det funkar ju inte.
Ja, men liksom, man får ändå se till förutsättningarna. Sverige är ett litet land. Visst,
alltså, vi har jävligt bra fotbollsspelare.
Jag menar, även om vi vill men ha vi Mourinho inte. Har vi verkligen så bra fotbollsspelare?
Det behöver inte vara Mourinho, men det kan vara någon som har ett internationellt perspektiv. Någon som inte har vunnit allsvenskan. Jag tycker att vi går för mycket på att det ska vara en svensk förbundskapten. Jag tycker inte att vi ska gnata in oss för mycket i Sverige. Ja, men vi ska vara lokal och vi ska vara svensk. Vi ska ju lära oss av varandra.
Jo.
Vad har andra länder gjort bra?
Ja.
Men jag vet inte vad jag ska säga. Det jag vill säga i alla fall, att jag tycker att kritiken mot Janne var oproportionerligt hård. Jag tycker inte han ska avgå.
Nej,
alltså jag tycker generellt under hans tid som förbundskapten har ju Sverige spelat bra och också haft bra resultat.
Ja, jag ogillade att Janne i bäst i test släppte in ett mål mot David Sundin.
Ja, inte satt
att. Nej, viktiga punkter det här då, tycker jag.
Viktiga punkter.
Ja. Nej, men då har vi surrat lite om fotboll här i alla fall.
Nej, men vi ser ju alla vad vi står liksom. Okej, nu blev det för mycket fotboll.
Jag tycker båda kan lära sig.
Vi ska inte fastna i detta.
Nej. Men ja, fotbollslag, banker, Erik.
Ja,
just det, jag skulle snacka bank också.
Känner du det? Vi har inte varit inne riktigt och snuddat lite där på SVB-grejen, men det var ju...
Nej, det har hänt jävligt mycket på banksektorn.
Jag tror vi var inne lite på Credit Suisse i alla fall.
Credit Suisse.
Vad heter det?
Credit Suisse.
Suisse kanske. Ja, jag vet.
Suisse.
Ja, det spelar inte så stor roll.
Ja. Nej, men det var ju ändå någon vecka sedan nu som det drog igång allting där, men det är fortfarande, det syns ju kvar på marknaden, gör det.
Mm.
Speciellt banker.
Både Nordea och Swedbank har varit ner rejält de senaste dagarna.
Ja, alla nästan har ju fan tappat.
Handelsbanken också.
Mm. Vad tycker du om det?
Jag tycker nog att det är en överreaktion i Sverige. Jag tycker ändå att svenska banker känns väldigt stabilt positionerade. Och vi har ju väldigt sträng lagstiftning vad gäller liksom,
likviditet
i Sverige.
Mm.
Samtidigt, det är så otroligt svårt att tolka många av de här balansräkningarna och förstå de här verksamheterna. Så man vågar ju inte riktigt säga. Men spontant känner väl jag att det har varit en överreaktion på den svenska banksektorn.
Ja, det håller jag med om. Sen så har jag inte helt fact-checkat det här, men det står på Riksbanken i några djupa dokument långt nere. Där är det
scoop
att,
nu?
Ja, nej, där är egentligen att alltså, i USA så är det inte lika hårda regler kring själva bankerna egentligen, men inom EU så är det mycket hårdare regler. Och det jag läste var att svenska banker eller banker inom EU egentligen ska ha kapital egentligen som kunder kan tänka sig vilja ta ut inom närmsta året likvid 100%. Så var 100% likvid för medel som kunder kan tänka sig.
Ja, nej, men det kan vara så. Man har väl ganska bra försvarsmekanismer mot bankruns. Men hur det ser ut exakt, det vet jag faktiskt
inte. Nej, inte jag heller. Då får man grotta ett tag, tror jag.
Ja. Nej, men det verkar som inte ens bankernas egna riskavdelningar har full koll på detta. Men det är faktiskt sjukt. Jag tror man ska känna sig rätt lugn med banksituationen. 2008, där var det ju superkontroversiellt att baila ut en bank.
Yeah.
Men det känns som, nu är liksom alla medvetna om att det var liksom det enda alternativet regeringarna hade, eller den amerikanska regeringen hade. Och jag tror att det verkar som att liksom, det har varit helt okontroversiellt för Schweiz att liksom stötta UBS i köpet av Credit Suisse. Jag tror heller inte att vi har jättestora räntehöjningar framför oss. Så man ska nog vara rätt lugn, ska jag säga.
Ja, nej, men det som jag tycker är intressant i det här är att det börjar ju i var Credit Suisse först kanske. Och sen så kom lite SVB, Silicon Valley Bank och några andra nischbanker i USA och gick riktigt dåligt. Alltså de blev ju räddade, Silicon Valley Bank, Credit Suisse blev uppköpt av UBS på liksom sista sekund eller vad man ska säga.
Ja. Blev de räddade? Det var inte så att de räddade alla som hade pengar där. Att de garanterade deras insättning.
De garanterade uttagen i alla fall.
Mm. Ja, men har de inte Credit Suisse uppköpta nu av UBS?
Jo, men jag vill snacka om Silicon Valley Bank.
Okej.
Jo, men där garanteras alla uttag gjorde de ju.
Exakt, men liksom bolagsformen i sig skickades ju.
Jo. Har ni sett för ett jätte off, man kan ju tracka så här privatjet ju. Warren Buffett. Eller han hade ju flugit dit typ 20. Ja, vad var det? Alltså det var hur många privatjet som helst som landade, vad fan nu heter. Ja, men vi är Buffett egentligen.
Mm.
Från alla storbanker. Så många tror ju att han är redo för att göra ett riktigt jävla köp alltså.
Ja, han ska gå tillbaka till sin gamla skola och köpa lite konkursbon.
Exakt.
Ja, men det är väl
så
kul.
Det var en teori där att han hade flugit dit, ja, men om det var 20 plus från storbanker runt om. Mm. Ja. Och tänkt gå in där och
Han är väl en stor ägare i Bank of America, va?
Ja,
eller hur?
Mm. Ja, men det, ja, det skulle säga, vad det är ju intressant, och precis som ni säger, att det har ju verkligen smittat av sig på andra banker.
Ja, och det är ganska små ju, banker alltså.
Ja, alltså Deutsche var ju ner typ 16% förra veckan totalt. Alltså, det är ändå, det måste ju vara Europas största bank.
Jo, alltså, UBS någon... är väl störst nu, men de är väl näst störst.
Ja, alltså.
Nu spekulerar jag lite.
Ja, men och verkligen, och som vi ser, som vi sa, Nordea är som fan, Swedbank, Handelsbanken. Och även liksom, men Handelsbanken kommer ju till 70% av sina intäkter från svenska bolån.
Mm.
Och de hamnar också liksom med i den marknaden. Det är ganska intressant då att man kan göra lite kap om man gör en sin analys och säger okej, men hur stor andel har vi exponerat mot det här?
Jo, hur mycket var, som ens rör oss.
Ja, men exakt, exempel. Det var lite det jag gjorde. Och så då kom jag in då på Handelsbanken, okej, men shit fan, 70% kommer från deras bolån i Sverige. Resterande lite fonder och privatbanks liksom affärer. Okej, det är inte en stor global marknad som Handelsbanken är på. Så jag tyckte att deras Handelsbanken A låg till PE 7,5, en direktavkastning på 6, och den var trendande ner, och det var verkligen någonting att liksom, det är någonting man kan tänka på, att är det någonting som sker liksom som drabbar en hel sektor, så hamnar många med som kanske inte rent logiskt ska vara med.
Jo.
Att liksom, ja men vi har en jättestor, ja men osäker liksom nischbanksmarknad, säger vi att det här får heta.
Sen var det några kryptobanker också. Liksom.
Och kryptobank. Ja, men Handelsbanken och Nordea, de har inte jättestor exponering mot det.
Nej, alltså jag tror mer att folk tänker bank.
Exakt.
Så en bank i USA, nischbank som inte direkt är någon, alltså ingen jättestor bank om man ser jämfört med de andra bankerna, storbanken i USA. Och att det påverkar där, om man har bank, ja. Folk kan inte ta ut sina pengar. Ja, kan det hända här i Sverige? Mm. Börjar man väl tänka direkt, men nej. Jag skulle nej, men det säga här, att man kan vara lugn.
Jag tycker det här illustrerar en bra anledning till varför man inte ska köpa bankaktier. För det är svårt att förstå vad som egentligen driver kursen. Liksom nu, oproportionerligt stor nedgång. Kanske var helt rimligt egentligen. Vi har ingen aning.
Nej.
Men ja, jag köper inte några bankaktier nu. Även fast som ser oerhört billigt ut, måste
jag säga. Jag har faktiskt skrivit in lite bankaktier, ska sägas.
Är det för avkastningen eller direktavkastningen?
Nej, egentligen en risk reward. Jag fick en jävligt hög mos på när jag räknade lite på Handelsbanken. Och den tyckte jag var motiverad.
Ja, nej, men för jag har också varit sugen. Speciellt att ta hem de här 7-8% utdelningen. Men ja, man vågar inte riktigt. Man vet inte vad som händer bakom kulisserna.
Nej, men precis som du säger tidigare, det är ju jättereglerat just finansbolag. Om du kollar typ, om du är Kvalitetsaktiepodden, de handlar ju inte finansbolag.
Nej.
För att deras balansräkningar är så, och ja, egentligen alla deras finansiella rapporter är ju otroligt annorlunda reglerade. Som du säger, de måste ha ett visst andel likvida medel. Jo. Folk bara, åh, de har jättekassa. Ja, om de måste ha det. Eller så om man räknar liksom mot det, de måste ha det. Nej, de har inte jättehög kassa.
Nej.
Och det är liksom, det är väldigt reglerat, och det är på EU-nivå, och de här lagarna kan vara svåra att fatta.
Alltså,
svår
man behöver ju läsa på en jävla massa om man ska sätta sig in ordentligt och försöka förstå, för jag tror inte riktigt att det går att förstå helt.
Nej, och samma med försäkringsbolag. Jag har ju kollat mycket på, pratat så tidigare om solid försäkring, jätteattraktiv balansräkning. Men, och så kommer man in på, ja, men varför? Jo, försäkringsbolag måste ju också ha en viss andel kassa, utbetalningar som sker. Och liksom, ja, den där kassan får ju inte användas. Och ja, okej, ligger den som kassa, ligger den som avsättningar, vad är vad? Svårt.
Mm. Lite dopat.
Det kan vara dopat, eller det är bara jättesvårt att veta vad det är som faktiskt, alltså vad det var. Då måste man verkligen gå in på djupet. Just redovisningstekniskt, så det kan vara svårt att fatta.
Ja, det kräver en enorm kompetens. Det verkar ju som att inte ens institutionella investerare har den kompetensen oftast. Sen tycker jag väl också att räntan får så otroligt stor effekt på kursen. Höjs räntan liksom bara 2% så, ja, som det sker nu liksom, då konker fler bolag.
Jo.
Så det finns lättare sätt att få exponering mot räntan också än att gå in i banksektorn. Vad tänker ni framöver? Vill ni se räntehöjningar i Sverige?
Inte alltså eller inte för mycket, alltså det kan ju, alltså svenska ekonomi måste också klara av det.
Ja, exakt.
Nu när de höjer paprika och allt möjligt liksom, och inte. Ja, alltså det måste ju ändå höjas lite mer skulle jag säga. Men inte för stor höjning direkt.
Nej, för jag läste någonstans att alltså, USA verkar man vara rätt nöjd nu och känner snarare att den finansiella instabiliteten på i banksektorn är värre än inflationen. Yeah. Vilket jag tycker är rimligt. Jag kan nog tycka att samma fråga är giltig i Sverige. Är man mer rädd för lågkonjunkturen eller inflationen just nu?
Ja, men exakt. Det är det om man ska riskera att ja, hela korthuset faller liksom, för att vi höjer för snabbt för mycket. Eller om man ska ta lite långsammare kanske.
Ja. För Sverige är enda landet nästa år som har prognosen att vi har negativ tillväxt i BNP i EU. Det är deppigt.
Ja, men Sverige är ju ett deppigt land.
Fan, men lugn nu alltså. Kommer
han vill ha ingen tränare på Sverige.
Trött på det här landet.
Förbundskapten, ja. Ingen jävla sol, det snöar mitt i fan första april.
Alltså jag älskar Sverige, men vi har mycket konstiga saker.
Ja.
Okej, men nu kommer vi in på det här igen. Men anledningen till att jag är ganska negativ i Sverige är på grund av en anledning. Och det är på grund av att om man pratar med folk som är från Sverige så tror folk att Sverige gör det bästa alltid. Mm. I alla situationer. Folk tror att vi har de smartaste människorna, de bästa skolgången, alltså allting. Och det kanske vi har på vissa aspekter. Vi är otroligt bra på miljösynpunkter och liknande. Men vi tror att vi fan är bäst på allt.
Och det är vi inte.
Nej, men vi är ju inte det. Nej. Vi har inte de smartaste människorna. Och vi har inte den bästa skolan. Och vi har inte den starkaste centralbanken. Men folk verkar ju tro det.
Ja, svenska generellt kanske är väldigt godtrogna bara. Tror att vi alltid gör. Nu behöver vi inte gå in för mycket på det här.
Vi kommer inte hamna någonstans här. Nej. Men ja, du har väl rätt i vissa avseenden. Håll inte med i vissa avseenden.
Jag älskar Sverige.
Hörrni, tiden rinner iväg. Är det något till? Något mer som vi börjar ta upp?
Nej, alltså vi skulle ju, har ni sett nu Microsoft, Google? Nu har vi börjat, tror jag Google som anklagar dem för, var det konkurrens gällande molntjänsterna där.
Mm.
Att de har gått in lite för långt där och alltså att Microsoft mot Google egentligen. Och att de säger att de, ja, vad var de sa? Att de snor lite grejer, att de är lite, ja, leker lite med den där, men samtidigt säger Microsoft att Google erkänner sig som ligga tvåa på molntjänster 2022, kanske någon jävla artikel som någon hittade. Och sen ja, AI-kampen fortsätter ju Google-Microsoft.
Mm.
Google har ju börjat nu ja, kombinera båda sina AI-teams för att kunna komma ikapp egentligen mot Microsoft. Och de har ju inte fungerat så bra i samarbete tidigare, men nu så ska de slå ihop sina kloka hjärnor och försöka komma till Microsofts nivå där egentligen.
Mm.
Kursen går bra.
Ja, Microsoft. Det händer mycket i Silicon Valley med andra ord alltså. Jag ser att de ser upp fler och fler personer också. Det kan inte vara allt för kul att vara programmerare, bo i San Francisco och betala 100 000 hyra.
Det finns väl en och annan för många UX-designers där borta som kan sluta tänka på vilken färg Googles logga ska ha och börja göra någonting
bättre. Säger tre ekonomer här från LiU.
Mycket bra.
På den noten säger vi stort tack för att ni har lyssnat. Vi släpper nytt avsnitt nästa vecka. Stort tack!
Ha det bra!
Ciao!